Mm. Jag har inte möte på en klockan sex ikväll, så vi har gått om tid. Varför är det?
Först vill jag tacka för inbjudan och välkomsthälsningen här. Det är väldigt roligt att vara här. Det väcker minnen också. För 20 år sedan var jag här för första gången. Det var samma år när jag träffade min fru. Jag bodde här uppe någonstans i kapellet här uppe och höll på att fundera på, kommer det bli jag, Eva, eller inte? Och höll på att brottas med det. Men det vart jättebra. Och vi har hållit ihop sedan dess. Det är fantastiskt. Mycket glada för det. Kul att se er allihopa. Jag känner igen en del ansikten, andra inte. Det var Bertil Andersson som predikade den postkonferensen. Jag minns jättemycket av det du sa, Bertil. Det gick in och det finns kvar här inne faktiskt fortfarande. Riktigt bra predikningar, de hör man i Långsjöby, för de har man med sig sen, eller hur? Visst är det så. Jag ska be min hustru att sjunga ett par sånger innan vi läser Guds ord.
Det är klart det är speciellt för mig också att vara här. Man ska bara se. Och då kan man använda ett norrländskt uttryck. För det var faktiskt så att jag var sänke igår mellan Gävle och Tönnebro. För där gick det 10 km i timmen. Det var därför jag kom så sent. Så jag var här 4 i morse kommer vi. Men jag låg och lyssnade på något, för jag kunde inte riktigt somna. Så jag låg och lyssnade på någonting som jag inte kunde lyssna färdigt på. För jag somnade ifrån och ni vet lite halvdvala. Men jag är vaken nu. Så att jag tänkte att då gäller det att smida medan hjärnet är varmt. För ikväll då somnar jag ovaggad, tror jag. Och så ska vi väl se om vi kan vara ute lite grann i friska luften också. Jag fick en sång av min svärmor faktiskt, som jag tyckte var en fin sång som jag hade inte hört den. Det är Don Jakob Pettersson som har skrivit den. Och jag tyckte att den passade idag på långfredagen. Passade vilken dag som helst.
När Anders Erlebrant ringde mig och frågade mig om jag kunde, tänka mig komma hit. Så jo, det kunde jag tänka mig. Och omedelbart fick jag klart för mig i alla fall en av bibeltexterna som vi ska läsa. Och nu blir det så att vi börjar med den. Och den illustreras faktiskt bakom mig här. Det sitter tre kors på väggen, det visste inte jag. Men vi ska läsa om de tre korsen som stod på Golgata. Lukas 23 från vers 32 och till och med vers 47. Jag läser Svenska folkbibelns översättning. Lukas 23, vers 32 till 47. Vi läser i Jesu namn. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas huvudskallen korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, Fader förlåt dem, till de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i stora rådet hånade honom och sa, andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa, om du är judarnas konung så hjälp dig själv. Över honom fanns det också ett anslag, detta är judarnas konung. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sa, är inte du messias, hjälp då dig själv oss. Men den andra tillrättavisade honom och sa, fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa det, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa det. Den mannen var verkligen rättfärdig. All folket hade samlats för att se på. De slog sig för bröstet när de såg vad som hände och vände hem igen. Men alla hans vänner, också de kvinnor som hade följt honom från Galileen, hade stått på avstånd och sett detta. Amen. Låt oss stilla oss en liten stund. Jesus Kristus, Guds son. Vi är samlade för att minnas detta förunderliga som hände på Golgata. Nu ber vi dig Jesus att du ska göra ordet levande för våra hjärtan. Tack att du är här, Herre, i våran samling. Du har lovat därför att du är också uppstånden, prisat vare ditt heliga namn. Tack att du har besegrat allt det onda. Och vi ber ännu en gång, Herre, för broder Torbjörns hustru nu, Jesus. Åh, Jesus, möt med henne. Och lyft henne ur denna ångest som du har burit, Jesus. Och låt henne uppleva en fullständig förvandling. Genom den kraft som du, Herre, uppenbarade på Golgata. Tack för härligheten på det mittersta korset, Herre. Tack för denna underbara härlighet. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag vill alltså tala om de här tre korsen idag. Som vi har bakom oss här på väggen. För jag tror att alla tre korsen har ett budskap till oss. Vi lägger ju naturligtvis alltid tonvikten i mitten. För då är där det stora händer. Men vi kan också lära av de andra korsen. För det stod tre kors där. Det var två andra brottslingar som fördes ut för att avrättas tillsammans med Jesus. Min rubrik idag är de tre korsen. Det viktigaste är naturligtvis korset i mitten. Där hänger Kristus korsfäst för världens synd. Det var förutsagt av Jesaja av David. Vi ser allt det där. Mina händer och fötter har de genomborrat. Och det här var i första hand ett förnedringens kors. Det står ju i texten, två andra brottslingar fördes ut med honom. Vi glömmer ofta det. Jesu lidande, det var inget nobelt över det. Det var förskräckligt. När vi tänker att vi ska få lida för vår tro så tänker vi kanske att det ska vara något ärofullt lidande. I Guds ögon är det det, men i människors ögon är det inte alls så. Han blev hånad, bespottad. Han avrättades dömd på falska anklagelser. Man anklagade honom för hädelse, uppror och skattesmiteri då. Illojalitet mot staten. En annan kung som konkurrerade med kejsaren. Och alla hånade honom. Han var föraktad och övergiven av människor, läste broder Leon här alldeles nyss. Det var inte en sån messias som det judiska folket förväntade sig. De tänkte sig, nu kommer någon som ska vara en kung i Davids anda och driver ut de som har ockuperat vårt land och vi ska få frid. Det här ska ske. Men de hade missat totalt vad Jesaja hade sagt. Messias skulle först och främst gå lidandets väg och vara en lidande tjänaren. Och vinna seger inte genom svärd utan genom att ge sitt eget liv. Där i låg den frälsande hemligheten. Men den var göm under skammen som människor kände. Se han som hänger där. Inte kan väl han vara Messias. Messias ska ju upprätta allt. Och ge oss friheten tillbaka. Och vi läser också att det var en väldig förnedring. Över hela landet kom ett mörker. Och Jesus ropar Eloi, Eloi, lema sabachthani. Markus 15:34. Paulus förklarar det här. Vad är det som händer? Den som inte visste av synd, honom har Gud i vår ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och han säger också, Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Och vi läste igår, vad var det för bägare i Getsemane som Jesus inte ville tömma? Det var den här bägaren. Visst, han fick utstå en väldig förnedring från människor. Utstött av alla. Men så fick han också bära vredesdomen över en fallen och syndig mänsklighet. När även Gud, Fadern, vänder honom ryggen. Och han hänger där. Övergiven, en smärtornas man. Förtrogen med lidande. Ett förnedringens kors. Men det är också ett frälsningens kors. När de precis spikar upp Jesus där så säger han, Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och jag funderar på det mycket. Undra om det någon gång under den här tiden, officeren som står där nedanför, han inser ju när Jesus ger upp ändan. Här har ett fruktansvärt misstag begåtts. Och vi har varit med och spikat upp den mest rättfärdige mannen i hela världen på detta träd. Detta är fruktansvärt. Och det står ju när de gick därifrån sen. De slog sig för bröstet när de såg vad som hände. Någonstans mitt i detta förstod människor, det är inte rätt. Men det var ändå nödvändigt. Det var ett förlåtelsens kors. Fader, förlåt dem. Korset där Jesus hängde, korset i mitten, är ett förlåtelsens tecken. Där även de som inte förtjänar förlåtelse kan få förlåtelse. Och vad är det som är så märkligt med det här? Det är att även den synden de begick när de spikade upp honom, den dog han därför. Och det de gjorde efteråt, när de ljög om att lärjungarna hade rövat bort kroppen han uppstått. Även den synden dog han för. Han har framburit ett syndoffer för alla tider. Dåtid, nutid och framtid. Allt detta är inneslutet i korset på Golgata. Det är också ett Guds gemenskapens kors. För mitt i denna skam att Jesus blev förskjuten så rämnar förlåten. Och Gud drar in hela mänskligheten i sin närhet. Inte så att han tvingar människor att ta emot förlåtelsen. Men han säger, nu är vägen öppen. Det är fullbordat. Det finns inget mer att göra. Nu har jag lagt vägen öppen för att ni ska kunna ha gemenskap med mig. Detta är det unika med kristendomen. Jämför med vilken religion som helst. Där handlar det om hur Gud ska, vi ska klättra upp till Gud som någon sa att jag hörde. Men här har Gud själv klättrat ner, påtagit sig själv all världens skuld, dött bort från den, uppstått. Och så har han öppnat vägen till gemenskap. Det som skiljer dig och mig från vår fader i himlen, det är nu utplånat och kastat i glömskans hav. Och Gud kan nu rättfärdiggöra syndaren. Därför att Kristus har burit synderna på korset. Det vi läste förut. Den som inte visste av synd. Jesus hade ingen egen synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det största teologiska problemet i hela Bibeln det är. Hur ska Gud kunna förlåta den som är skyldig? Om du ser ut i samhället och en domare frikänner en mördare, då kommer inte du säga det var en god domare. Du kommer säga det är en ond domare som frikänner den skyldige. Och Gud som är helig, hur ska han kunna frikänna den skyldiga människan som har vänt honom ryggen? Det går inte. Och här i ligger liksom det stora teologiska problemet i Bibeln. Hur ska den oskyldige kunna bli förklarad skyldig? Jo, vad Jesus gör det är att han låter sig själv bli förklarad skyldig trots att han är oskyldig. Och då kan Gud när straffet är utmätt förklara den skyldige oskyldig och frikänna den. Då Gud fortfarande är god trots att han frikänner den skyldige. Detta kan man säga amen till om man förstår det. Det är krångligt, men så här är det. Va? Förlåten i templet brast 92. Det är också ett hoppets kors. Se här vad Jesus säger till rövaren. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Vänner, det finns någonting framför oss som korset har förberett vägen till. Och jag satt och såg häromdagen på en filmatisering av Kristens resa, den här gamla boken som John Bunyan skrev. Jag tror han satt i fängelse för sin tro på Jesus. Hur kristen möter alla de här olika svårigheterna på vägen. Han blir lurad men Gud förbarmar sig över, han kommer upp på vägen igen. Och till slut är han framme vid porten. Han får räcka fram sitt inbjudningskort, det var någon form av pergamentrulle. Och så öppnas dörrarna till en värld av ljus. Och kungen säger, vad är han säger nu? Han säger så här, jo, välgjort, trogna och gode tjänare. Välkommen in i härligheten. Detta är vad korset också handlar om. Paradiset, det som ligger framför, det som Jesus har förberett. Detta är korset i mitten och där kan man egentligen sluta. Men det fanns två andra kors där. Och de korsen handlar om oss. Hur vi ställer oss till det som händer. Vi vet att de representerar på något sätt hela mänskligheten. Liksom vi kan dela upp gruppen här inne i höger och vänster. Så fanns det två kors där som symboliserar hur du och jag ställer oss till den lidande Messias som hängde där uppe på korset. Rövaren på ena sidan, han som smädar Jesus. Jag tror han representerar en förlorad upprorisk mänsklighet. Vad vi vet, gick han förlorad. Han omvände sig inte. Varför? För det första, han var skyldig. Romarbrevet 3:23 säger, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och vi förstår av berättelsen här, det här var ingen snäll människa. Han var en rövare, en våldsman. Han kanske till och med hade mördat människor. När han bar straffet så hade han förtjänat det. Han erkände inte heller att Guds Messias måste lida för mänskligheten. Och han gör sig därmed till ett med de här religiösa ledarna som har förkastat Jesus. Och iscensatt hela den här skenrättegången och korsfästelsen. Han säger på samma sätt. Medlemmarna i stora rådet hånade honom, står det här. Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han nu är Guds Messias, den utvalde. Och en av brottslingarna då, han som hängde på ena sidan, skymfade honom också. Och så står det, är inte du Messias, hjälp då dig själv och oss. Och det här är oerhört märkligt. När man mitt i slutet av sitt liv hänger där, vet nu är allt slut. Jag har förtjänat detta straff. Jag hänger här på grund av min egen ondska. Och bredvid mig är en man som inte har gjort ett enda ont i hela sitt liv. Ändå kan jag inte låta bli att skymfa honom. Jag går med berått mod rakt in i evigheten och vänder Gud ryggen trots att frälsningen bara hänger någon meter bort ifrån mig själv. Detta är det mest fruktansvärda jag kan tänka mig. Att man står där, man är mitt i händelsernas centrum och frälsningen är inte mer än ett ord bort som vi ska se alldeles strax. Ändå, nej, jag vill inte. Men han ber ändå Jesus om hjälp. Konstigt nog. Vad ber han om? Jo, han vill bli frälst från sina egna synders konsekvenser. Från domen. Men inte från synden själv. Han visar inget ånger över det han har gjort. Hade Jesus hjälpt honom ner som han ber om, då hade han direkt gått ut och börjat röva en gång till. Han var bara intresserad av att komma undan med det han hade gjort. Man brukar säga att många böner vi människor sänder upp är ju ungefär så här. Gud, rädda mig från mina problem så att jag kan fortsätta leva utan dig. Så bad den här rövaren på korset. Och så tänker vi så ofta. För vi har inte förstått hur fruktansvärd synden är. Och hur nödvändigt det var att Gud sände sin son som ett syndoffer för oss. För att bära allt detta. Hade han fått hjälp ner, hade han ögonblicken fortsatt på den gamla vägen. Men det tredje korset. Och där noterar jag här innan. För här ser vi att det finns en skillnad mellan de två korsen som stod bredvid Jesus. Men läser du Markus, då står det att Jesus blev skymfad av båda de som hänger på varsin sida om honom. Och jag ska vara lite spekulativ och fundera på, hände det någonting med rövaren på andra sidan? När han såg hur Jesus uppträdde när han blev upphängd. Antingen har Markus bara uppfattat det som att båda hånade honom. Eller också var det verkligen så att det var så det började. För de hängde där några timmar. Men så hör han som tog Jesus i försvar sen. Vad Jesus säger. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och så kanske det hände något i hans hjärta. Och han kommer ihåg. Han kanske har sett vad Jesus har gjort. Han har hört människor berättas om det. Och jag är övertygad om. Guds ande börjar verka på hans hjärta. Där han hänger. Och han vet att hans liv snart är slut. Så inser han. Frälsaren är bara en liten bit bort från mig. Jag måste försöka få kontakt med honom. Vad gjorde han? Jo, han, trots att det kanske började med att han hånade Jesus också. Helt plötsligt så bekänner han Gud som allas domare som man bör frukta. Hans gudsbild blir tillrättalagd. Han förstår, jag är en syndare. Och han bekänner sig själv syndig. Och han bekänner rövar kollegans synder också. Som det står i Utropboken. Den som döljer sina överträdelser går det ej väl. Men den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Och vi vet också, trots att detta hände innan första Johannesbrevet skrevs, så står det där. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Någonting får den här andre rövaren att plocka fram. Vi hänger här. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Jag vet att jag är en syndare. Men han har inte gjort något ont. Här bekänner han att Jesus är oskyldigt dömd. Och på något sätt så tror jag han förstår mellan raderna att Jesus hänger där på det mittersta korset i någon annans ställe. Vi vet att Barnabas blev frisläppt. Och det har spekulerats mycket i hur upplevde han det. Och förmodligen så den här rövaren funderar mycket på det också. Varför hänger Jesus där? Så vänder han sig till Jesus och talar till honom. Vad är det första han säger? Jesus. Där händer någonting, va? Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, står det. Romarbrevet 10:13. Och så ber han till Jesus, men inte som sin röva kollega, om räddning från syndets konsekvenser. Han säger, Jesus, kom ihåg mig. Minns mig när du kommer till ditt rike. Det här är svårt att tolka som någonting annat än en bön om frälsning. Jag vet att jag hänger här för mina egna synders skull. Jag förtjänar det. Jag förstår att du har inte gjort någonting för att göra det. Du hänger här av en annan anledning. Jesus, du måste vara judarnas kung. Och du är på väg till ditt rike. Och du kommer inte att dö för att stiga ner i dödsriket. Jag förstår, när du dör så kliver du in i härligheten. Jesus, minns då mig. Glöm inte mig. Räck ut din hand över mig. Förbarma dig över mig. Jag är i slutet av mitt liv. Jag kan inte göra någonting för att ställa till rätta allt det här som har hänt. Men Jesus, kom ihåg mig. Han bekänner Jesus som herre. Han erkänner Jesus herravälde. Att riket tillhör honom. Där uttrycket kommer till ditt rike är översatt lite olika i de olika biblarna. Det kan tolkas både som att Jesus ska minnas rövaren när han kommer till sitt rike. Eller kommer in i sitt rike. Eller kommer med sitt rike. Det här antyder att Jesus, rövaren ber Jesus att komma ihåg honom på uppståndelsens morgon. Om det nu stämmer att det handlar om att han ska komma med sitt rike. Alltså han ber om Jesus. När du kommer tillbaka, kan inte du uppväcka mig då från de döda? För jag vill tro på dig. Men Jesus svar är väldigt överraskande. Han säger, nej, inte bara det. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Du rövan, du behöver inte vänta till uppståndelsens morgon på att jag ska uppväcka dig. Redan idag ska du få del av det eviga livet. Och när du dör, därför att du har vänt dig till mig i de sista minuterna av ditt liv, då ska du och jag tillsammans få gå in i härligheten. Detta är ju fantastiskt. Va? Tänk vilken mission Jesus gör. Han tilltalar inte den här rövaren innan denne vänder sig till honom. Men när han gör det så är frälsningen ett faktum. Det tar bara några minuter så är allting uppordnat. Det stod alltså tre kors där, den där långfredagen. Den mittersta handlar om vad Gud har gjort för att rädda oss. Och de två andra handlar om hur vi ställer oss till det som Jesus har gjort. Och min bön är, vänner, låt oss inte vara som rövaren på det ena korset. Som önskar Jesus hjälp mig så att jag kan strunta i dig resten av mitt liv. Nej, låt oss vara som han som bad om förbarmande. Och fick uppleva precis i slutet av sitt liv att allting lades till rätta. Amen. Jesus Guds son, vi prisar dig för att du har gett ditt liv för vår synd. Och jag vill be dig, jag vill tacka dig för vad du gjorde, Herre. Hur du vann ytterligare en själ, Herre, för ditt rike innan du gick in i paradiset. Min bön är, Herre, att vi ska få göra samma erfarenhet. Ta vår synd, all vår skam. Hjälp oss. Jesu namn. Amen. Mm.